Det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Jag sa, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23. Hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte, där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma öken tills den ser en liten blomma på en kaktus. Och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står det i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke, tänk jag har ett kylskåp. För vi hade varit i Afrika då länge och så, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackar jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes. Han var här igår kväll. Nu är han över 40 år. Men när han föddes så var det komplikationer, 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom, för han låg i en kuvös. Och jag minns att då, 1981, så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det ju vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått... Och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner, man börjar så eländes elände, där, eller någon skriver något dumt, något elakt, och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar, så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag var högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt, det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan: Asante sana Jesu, Asante sana Jesu, tack Jesus. Och jag satt där, tänkte, som missionär i sovsäcken och vill inte gå upp och inte vill inte gå ut. Men då börjar dagen så, med tacksamhet till Gud. Ett exempel till, 2 personer. Därför att de är verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta, det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer, och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav, att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet, hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan inte jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Mickey Bitali, det är sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Mickey Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja, jag visste det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då, så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och det var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är, ja, forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt, utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden för att lyssna in Guds röst. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Den ständiga bönen, den ständiga tacksamheten. Tack Gud, tack Gud. Det är som såna här solrosor som hela tiden följer solen under dagen. Blommor som följer ljuset. Tacka eukaristeo. Jag ska inte säga massa grekiska och sådär, men ni kan få lära er det i alla fall om ni inte kan det. Eukaristeo. Det är, nattvarden heter ju eukaristi därför att Jesus tackade innan han gick in i slutkampen mot döden. Eukaristeo. Tacka alltid Gud. Första Korintherbrevet 11:23. Den natt då Herren Jesus Kristus blev förrådd tog han ett bröd, tackade eukaristeo, bröt det och sa, ni vet, instiftelseorden i nattvarden. Det här är kvällen innan han blir förrådd. Kvällen innan han går in i slutstriden mot ondskan. Så tack, han bryter brödet och tackar. Och det här kan ni komma ihåg från idag, från det här bibelstudiet. Att tacksamhet föregår alltid miraklet. Tacksamhet för det inte tillräckliga, för det brustna. Mitt i det brustna ska jag säga, inte för det brustna, mitt i det brustna föregår miraklet. Vi kan, om ni har Bibeln kan ni slå upp Markus 6. Det finns någon vers med som kommer upp här, men Markus 6:30 kan jag läsa därifrån. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Det är en sån rolig text för sådana som jag som jobbar i församling. De kommer och säger, vi har gjort det och det. Kanske de som jobbar i konferensen nu då. Så här, vi har gjort det och det och det. De är ganska trötta. Och då säger han i vers 31, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Okej, vi åker på en liten retreat här. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Det tror jag gäller en del av volontärerna på konferensen. De får inte ens tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg det och for dit. Många fick veta det. Och från alla städer skyndade folk dit till fots och han före dem. När de steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande. Compassion. Ordet för medlidande på grekiska, det betyder inälvor. Alltså det kom från djupet av hans personlighet. Han var fylld av medlidande med dem. För de var som får utan herde. Och han undervisade dem länge. När det var sent på dagen kom lärarna till honom och sa, trakten är öde och tom och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna i byarna här omkring och köpa sig någonting att äta. Tror ni att enligt Filippus som sa det, tror ni att det var av omsorg om människorna? Han sa, nu skickar vi iväg dem, va? Så att vi kan vara ensamma. Jag tror de var lite irriterade. Men som har Jesus blivit disträ? Han sa att han skulle ta hand om oss. Vi skulle åka bort och ha en liten retreat där, bara vi. Och så kommer massor av folk. Och så skicka bort dem nu. Och då får de nästa chock. Han svarade, ge dem någonting att äta ni själva. Va? Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer? Och ge dem att äta? Han sa, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, 5 bröd. 2 dagens fångst. Det kan man beställa här inne, dagens fångst. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. De la sig ner i grupper om 100 eller 50. Han tog de 5 bröden. Här har ni meningen jag vill ha fram. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna. Såg upp mot himlen, läste tackbönen och sen skedde undret. Alltså Jesus tog det icke tillräckliga, det alldeles för lite. Han tog det icke tillräckliga och tackade eukaristeo. Vi är alltid inte tillräckligt, tillräckliga resurser för våra egna eller för världens behov. Lärjungarna hade sin identitet i de 200 denarerna, det vill säga det jag har. Det här har vi, har bara det här lilla. Lärjungarna, de räknade folket, och det var tydligen 5000 män och plus kvinnor och barn. De räknade 5000 problem. De räknade pengarna, och det var 200 denarer, det var alldeles för lite. De räknade bröden, och det var 5 brödbitar. De räknade fiskarna, det var bara 2 stycken. Det de inte räknade med var Jesus. Vi räknar ofta det vi har, och det är alltid för lite. 2 plus 2 är 4 i den här världen. Men i Guds matematik så är det inte så. Han har helt andra sätt att räkna. De ville sända bort folket, sända bort problemen. Hade de sänt bort problemen hade de inte fått se miraklet. Det enda mirakel, tror jag, jo, det är det, som finns i alla 4 evangelier, för de var chockade över det de hade sett. Har du någon gång sänt bort problemen och missat miraklet? Ett under, ett mirakel, är ju per definition ett problem som inte kan lösas med våra vanliga medel. Och tacksamhet för det inte tillräckliga föregår alltid miraklet. Vi ska titta på några verser ifrån som Paulus, 1 Thessalonikerbrevet 5:17, om du hittar det. 1 Thess 5:17. Det kanske inte fanns med där. 1 Thessalonikerbrevet 5:17, så står det: var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Kolosserbrevet 3 såg jag det, 3:17. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu Kristi namn, och tacka Gud Fader genom honom. Filipperbrevet 4, det var vi inne på häromdagen när vi pratade om Guds frid. Jag läser här från vers 4. Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud, eukaristeo, tacka då Gud, och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värt än allt vi kan tänka, era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Efesierbrevet 5. Där säger jag att det är fel verser. Det är vers 19-20. Tala till varandra med psalmer, hymner och andlig sång. Sjung för Herren av hela ert hjärta. Och tacka eukaristeo. Tacka Gud Fader genom honom. Var Pauls fått där ifrån? Jo, det finns i hela den hebreiska bibeln också. Psalm 103, vers 2. Lova Herren min själ, glöm inte vad gott han har gjort. Psalm 100, vers 4. Höj jubel, tjäna honom med glädje och fröjderop. Gå in i hans portar med tacksägelse. När jag ser den psalm 100 där, där uppe där vi har vår timmerstuga från 1700-talet. Så min pappas mormor, mumma, sa han. Hon bodde, var en ensamstående kvinna med 10 barn i ett torp i Ångermanland. Och när pappa blev 14 år så skulle alla konfirmera sig utom han. Och då sa hon, ska du bli första hedningen i familjen du då? Ro mig till kyrkan, sa hon. Och så rodde han till kyrkan. Och det är en väldigt enkel kyrka, Fjällskyrka. Men när man går in ovanför porten så står psalm 100. Gå in i hans portar med tacksägelse. Hon lärde sig att tacka Gud med det absolut minsta möjliga. Hur försörjer man ensam 10 barn på ett torp? Finns ingen Ica i närheten. Bara det som du kan odla. Bär i skogen. Fisk i sjön. Men han minns, hon gjorde så stort intryck på pappa. Hon tog upp sin jättestora bibel och då var alla tysta när hon gjorde det. Så när han skulle begravas så ville han ligga bredvid mamma, med mormor. Hon hade så stort intryck. En from kvinna som tackade Gud fast hon egentligen inte hade någonting. När elektricitet drogs in i byn var hennes hus det enda som inte hade elektricitet. För hon hade inte råd. Men hon tackade hela tiden Gud. Det är lite roligt. Men i den hebreiska traditionen så tackar man morgon och kväll för 18 välsignelser. Och till och med för toalettbesöken. Det står så här i Talmud. Gud har i sin vishet skapat flera öppningar och ihåligheter i kroppen. Tänk om ett enda var tilltäppt. Ja, tänk om ett enda var tilltäppt. Ja, det var lite jobbigt. Alltså man kan tacka för allting. Och kung David, som vi har pratat mycket om, han ordnar ju gudstjänster, en sorts organiserad tacksamhet. Där man dygnet runt fanns det människor som tackade Gud och tillbad Gud. Hundratals personer med olika uppgifter, med instrument, med sång och allting som tackade Gud. Hur övar vi oss i tacksamhet då? Romarbrevet 12:2. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Nya tankar in förvandlar vår själ, vårt sätt att förhålla oss. Att helt enkelt öva oss att tacka för det lilla. Tacka för blommorna på ängen. Tacka för att vi har så mycket vatten. Det är inte en öken här, men det finns alltid någonting att tacka för. Och när kroppen inte fungerar, ja, men den har ju fungerat största delen av livet. Och fortfarande fungerar den ju faktiskt. Vi kan gå hit och sitta här. Även om jag förstår att en del av er har inte bara krämpor, en del lider också. Men det finns saker att tacka för. Att fylla oss med tacksamma tankar ifrån Guds ord. Att sjunga ut sin tacksamhet. För några år sedan så var det skulle Desmond Tutu, också från Sydafrika, tala på bokmässan i Göteborg. Och då fick jag ett väldigt ovanligt uppdrag. Någon skrev till mig så här, att hon hade fått kontakt med den här kvinnan som hade upplevt fruktansvärda saker och trauman. Och då hade hon hört att Desmond Tutu skulle komma. Och hon tänkte så här, om jag bara får vara i samma rum som en som har kunnat förlåta så mycket, kanske det hjälper mig att förlåta. Och då var frågan, kan du som jobbar i Svenska kyrkan, kan du ordna så att jag kan få vara i samma rum som Desmond Tutu? Det vet jag inte om jag kan, men jag kan försöka. Och så när Desmond Tutu och hans dotter skulle tala där, så hade jag fått tag på biljetter, träffade den här kvinnan i vestibulen. Och så satt vi tillsammans, jag satt axel mot henne. Hon skakade, jag vill inte berätta vad hon var med om, men det var hemska saker genom hela det här seminariet. Och sen pratade vi efteråt också. Men jag tänk att när någon bär på hopp, när någon bär på en attityd av tacksamhet trots allt elände. Ni vet ju hur det var under apartheid-tiden i Sydafrika. Att det påverkar så mycket, så att bara vara i närheten av en sån person så hjälper det en att hitta ett annat förhållningssätt till livet. Tänk om vi kunde få vara en sån person. Som om människor kommer nära så ändras tankarna lite grann. Men jag har ju mycket att tacka för ändå. Fast det är så mycket. Ja, det var mycket elände också. Inte fastna och gräva sig ner i det eländiga. För några år sedan på väg till Afrika så fick jag överraskande hjärtinfarkt. Jag hade fått en personlig tränare och övertagit någon annans personlig tränare. Och efter 15 minuter så tänkte jag, jag kommer inte klara en timme med det här. Men i manlig fåfänga så fortsatte jag ju, trots att jag inte kunde. Och så var det precis som proppen gick, säkringen gick. Och jag tänkte, vad är det här? Men två dagar senare skulle vi ner till Afrika. Jag gjorde mina ärenden och så körde jag på en liten väg hem, för jag tänkte det är något som är fel med mig. Och när Pamela kom hem så sa hon, det ser ju döende ut, vad är det? Jag vet inte, jag var lite trött. Så de skickade efter ambulans och de kom. Och jag lyckades övertala dem att åka därifrån utan mig, för att jag vill inte in på sjukhus och sitta i en korridor. Ja, i alla fall alldeles för sent så kom jag in till för en operation, ballongsprängning, 2 stent. Men innan de opererade så låg jag på den där britsen och så tänkte jag, det här kan vara det sista som mina ögon observerar, läkaren och sjuksköterskan, den lite kyliga medicinska atmosfären. Och så började jag tack Gud för det liv jag har fått leva. Jag är verkligen tacksam för mitt liv. Även om jag hade kolavippen i halvtid så hade jag varit tacksam. Jag är inte rädd för att dö, för då kommer jag till dig. Men jag skulle väldigt gärna vilja leva lite längre. Jag har sett fram emot att kunna bli gammal, alltså gå i pension och med Pamela. Jag skulle vilja det. Och jag skulle gärna vilja se mina barnbarn som inte är födda än. Och så sa jag också, jag skulle också vilja se vad som händer med kyrkan i Sverige, för jag tror ju att väckelsen kommer. Och det sista sa jag inte för att ställa mig in hos min arbetsgivare, utan jag menade verkligen det. Och så, nu får du göra som du vill, det blir bra båda delarna, men jag vill vara kvar. Men nu har du hört det, tack. Och så, ja, ni ser att jag finns kvar. Att kunna tacka i alla situationer. Du vet ju inte om det här är din sista dag. Ditt sista bibelstudium i livet. När du åker härifrån. Kan du inte bara nu, när det är så här stilla här inne, tänka på 3 saker du är tacksam för just nu i ditt liv. Jag ska lämna en tystnad för det. Gör det. Visst känns det gott här inne när man gör det? Min pappa har ju påverkat mig mycket. Han var väldigt tacksam för mycket. När han var 90 år så halkade han på isen och bröt lårbenshalsen. Och det var ingen människa där, men ropade han på katten. Och så sa han, gå till Kurt, det var grannen. Gå till Kurt och säg till. Och katten lydde. Och Kurt kom och pappa åkte in med ambulans till Enköpings lasarett. Och då kom han in sent på kvällen och så sa han, fantastiskt, sa han. Här kommer jag mitt i natten och ni står och väntar på mig. Vilket land, vilken sjukvård. Han var så tacksam. In i det sista. Jag kan berätta en story till. Det var första gången vi bodde en längre tid i USA, ett år på 80-talet, 87. Så Pamela hade inte varit hem sedan hon kom till Sverige. Och vi var fattiga studenter. Vi jobbade med allt möjligt och så studerade jag samtidigt. Så frågade jag Pamela en gång, är det någonting du skulle vilja ha från ditt hemland nu när du verkligen bor i Europa? Och då överraskade hon, sa jag skulle vilja ha en cookie jar. Är det någon som vet vad det är? Alltså det är en liten, Sara vet, en porslinsburk som kan se ut på väldigt många olika sätt. Så lyfter man av den så finns det kakor där inne. Så jag, okej. Så jag gick och tittade på GC Penney's och sådana här ställen. Och de som var fina, de var för dyra för mig. Och jag hade jobbat med, jag jobbade i trädgårdar hos olika människor. Och en kvinna, hon heter Mrs. Schenbaum. Hon hade faktiskt varit involverad i NF, Nationernas förbund. Judisk kvinna, bodde granne med Einstein på 30-talet. Och när jag skulle vara där sista gången så sa han, när jag ser trädgården som du har skött så fint så kommer jag tänka på dig. Och när jag ser Bibeln, en Bibel, kommer jag tänka på dig. Hon ville diskutera men så blev hon arg. När jag sa, nu får du sluta prata om din Jesus, gå ut. Och så gick jag ut. Men i alla fall, hon sa, jag skulle vilja att du har någonting när du tänker på mig. Så gick vi in i hennes lägenhet. Och så tog hon fram en antik cookie jar. Så fin. En liten björn som står med en resväska så här. Så det värdet på den var säkert jättehögt. Eftersom det var en av de allra första cookie jars som har tillverkats. Men det känslomässiga värdet var så mycket större. Så när jag kom hem så hade jag den bakom ryggen. Och så sa jag, gissa vad jag här? Ja, det visste hon inte förstås. Så tog jag fram den och hon grät. För hon kände min kärlek och Guds kärlek. Och det som hade hänt innan var att vi hade varit på en gudstjänst. Vi hade bara en vecka kvar i USA då. Och när det kollekten så kände jag i fickan så här. Och så hade jag $20. Och det var faktiskt allt jag hade. Jag hade studerat upp allting. Och jag kände att jag skulle lägga $20 i kollekten. Jag tänkte, men jag har ju två barn. Vi har ju inget mer. Och så sa jag till Pamela, jag har bara $20. Lägg allt, sa han. Och då lyder man ju. Och så när jag körde hem så tänkte jag, hur ska det gå här då? Och så kom det samma dag, knackade på dörren. Och då var det från den församlingen så sa han, efter gudstjänsten så sätter vi i ledarskapet, vi ber alltid för behov. Och vi upplevt att ni har något ekonomiskt behov. Hur mycket är det ni behöver? Och då hade jag kollat att skicka en kubikmeter till Sverige skulle kosta då, det här är ju länge sedan, $400. Jag sa, det är för mycket, det är mer än ni vill ge. Nej, säg vad ni behöver. Alltså, ja, det är $400. Ja, inga problem. Kom imorgon så får ni det. Okej. Okay. Och så gick det 2 timmar till så kom det från en annan kyrka vi hade varit. Och så sa de, vi har fått datorer från Västtyskland heter det ju då, som är en kubikmeter. Och jag har sparat en till er. Har ni behov av det? Det var precis det. Vi har en kubikmeter för $400. Och dagen efter så kom en annan person från ytterligare en annan kyrka och sa: jag hoppas att ni inte blir generade nu, men jag upplevde att ni hade ett behov av mat. Och så hade han gått och handlat välkomponerade måltider för en vecka som han gick in och ställde upp på köksbordet. $20 hade förvandlats till en kubikmeter låda, $400 mat och en cookie jar. Och det var som Gud vill säga: om du ger det lilla du har, är tacksam för det lilla du har, så gör jag allt det andra. För det, jag har aldrig kunnat bett om de där sakerna. Alltså, min fantasi är inte så stark så att jag ska kunna be om de sakerna. Men Gud gör sånt. Och det är klart att man kan svaja ibland. Just nu när jag står framför er har vi sålt vårt hus för att vi vill inte ha någon skuld. Vi vill inte leva med att betala ett hus. Vi vill kunna vara generösa, vi vill kunna resa och så. Så vi har sålt vårt hus, men vi har inget nytt ställe att åka till. Och när jag tittar på Hemnet, alla hus är en miljon dyrare än vad vi kan ge. Och nu är det, vad blir det? Det är 3 veckor tills de ska flytta in i vårt hus, de som har köpt det. Så nu har Gud 3 veckor på sig att göra ett mirakel. Och ja, vi har en husvagn i Patil också, så att vi dör ju inte. Men det är rätt spännande. Men då får man göra så som i det bibliska hebreiska tänkandet. Det är att Gud har varit trofast hela livet. Varför skulle han inte vara det nu? Det är klart han är. I grekisk europeisk tänkande så är framtiden där och du går mot framtiden. I hebreisk biblisk tänkande är historien där. Alltså du har historien framför sig. Därför de börjar alltid med Abraham, Isak och Jakobs Gud och berättelserna om trofastheten och hur de blev räddade i öknen. Och Gud har varit trofast. Eftersom du ser historien framför dig, Guds godhet, Guds trofasthet, så kan du backa in i framtiden. Du förtröstar på honom. Och det kan vi göra i våra egna livshistorier. Han har varit trofast. När du har haft lite, när du har varit sjuk, när du har haft det icke tillräckliga. Tacka för det icke tillräckliga. Och miraklet sker. Vi ber. Tack, Herre Jesus Kristus, för att du visade vägen på alla områden av livet. Framför allt så tackar vi för den där torsdagskvällen för 2000 år sedan. När du bröt brödet, tackade och gick in i slutstriden med ondska och död och sjukdom och allting. När all synd från skapelsens morgon till skapelsens slut söks in i din kropp som järnfilspån till en magnet. Och du tackade ändå. Du tackade för det som skulle ske. Du tackade för oss som skulle komma att tro långt efter den här kvällen. Tack för den här lilla pojken som positionerade sig för ett mirakel och stod längst fram bland de där tusentals människorna. För han ville se dig. Och som var villig att ge sina 5 bröd och 2 fiskar. Och hur du bröt brödet och tackade för det inte tillräckliga. Hur miraklet skedde. Och alla blev mättade. Nu vill jag be, i detta rum finns det människor som tänker på det icke tillräckliga i deras eget liv. om det gäller ekonomi eller hälsa eller någonting annat. Vi lyfter det upp till dig och ber att du ska göra ett under. Vi är så tacksamma för den här platsen. Tack för de människor som i den här församlingen som tjänar och tjänar och tjänar. Inte för något annat än för att du har kallat dem till att göra det. Att människor ska få sina liv förvandlade här. Sina tankesystem förvandlade. Tack för ditt ord. Som är levande och verksamt. Tack för regnet. Tack för vårt folk och vårt land. Och vi ber att en stor väckelse ska gå fram över det här landet. Att mängder av människor ska få sina liv förvandlade av din kärlek. I ditt underbara och vackra namn Jesus Kristus. Amen. Heliga Birgitta, du är borta i bön nu, säger jag. Tack Jesus. Hon heter Birgitta.